Det finns väldigt många soptippar eller avfallshanteringsanläggningar som där vildsvin och andra vilda djur kan ha tillgång till sopor på ett sätt som inte är bra.
En stund han aldrig glömmer. Så beskriver Sveriges grisföretagares ordförande Johan Eriksson tillfället när han nåddes av beskedet om att afrikansk svinpest upptäckts bara några mil hemifrån den egna gården. Hör honom berätta för lantbruksreporter Maria Sander om arbetet med biosäkerhet på svenska grisgårdar i det här avsnittet av Lantbrukspodden. Du möter även Carl Ståhl, statsepizootolog och professor vid Statens veterinärmedicinska anstalt som berättar om vilka orosmoln som kvarstår. Men först till Johan Eriksson som möter upp hemma på gården där han minns tillbaka till den 6 september i fjol.
Jag satt här i utrummet och hade ett styrelsemöte med Sveriges grisföretagare faktiskt. Och ja, det skulle kallas till ett möte klockan 5 på Jordbruksverket och alla visste ju att det fanns grisar som var provtagna, att det var dött grisar där uppe. Så att det var ju, ja, det beskedet att det skulle vara en samordningskonferens klockan 17 och att det skulle släppas ett pressmeddelande 17.15, det var väl inte något skojigt. Då kunde vi ju förstå ungefär vart det var på väg. Så att då blev jag kallad till samordningskonferens och Jordbruksverket informerade om vad som var påfunnet då.
Vad tänkte du?
Det här blir stökigt, tänkte jag. Det var en stor oro som spreder sig i kroppen kring vad, hur ska det hanteras, hur mycket grisar kommer att hittas och vad, ja, stor oro bara. Och vi har ju åkt på en liten turné, roadtrip, under förra veckan och det var ju vi grisföretagarna som insåg att det här började låta lite väl spänt och lite väl stressat från vissa aktörer i branschen. Att det var mycket gissningar och om vi får ett fall utanför och i en annan region så skulle det hända och det skulle hända och köttet skulle bli värdelöst. Så vi tyckte att det här måste vi faktiskt prata om själva först och få en möjlighet att träffas fysiskt efter den här jobbiga hösten och det här jobbiga året som många över hela landet har haft. Så att vi väldigt, väldigt snabbt på ett par, tre dagar när vi väl hade bestämt oss så satte vi upp en liten turnéplan. Först ville vi ha Jordbruksverket med oss och berätta om framförallt regelverket från EU-förordningen då, som styr transporter och hur det regleras om man får ett fall av ASF eller befinner sig i en zon med restriktioner. Och sen hade vi med oss veterinärorganisationerna, djurhälsoorganisationerna, både Lundens djurhälsa, Jord- och djurhälsan och distriktsveterinärerna från Jordbruksverket som informerade om den här ASF-modulen. Vi har ju ett smittsäkerhetsprogram, ett smittskyddsprogram i Sverige som heter smittsäkrad besättning. Och där är ju vi med i styrgruppen från grisföretagarna och sen är det de här djurhälsoorganisationerna. Så Gård- och djurhälsan är ju huvudman där och de har haft ett pass mitt i den här roadtrippen. Så att Jordbruksverket har inlett, berättat bakgrunden och vad som händer om man inte har smittskydds... Eller vad som krävs för att få en tillräckligt hög biosäkerhetsnivå på gård för att få köra djur. Och sen har vi då förberett en modul sen 4 år tillbaks, vi och djurhälsoorganisationerna. Och det tycker vi är rätt så bra och framsynt att det är gjort. Nu behövde den färdigställas fort. Det var någon juridik kvar med hur stängslet skulle utformas och sådär som gick väldigt fort och fort klart då när det blev så här. Och sen har förädlingsindustrin varit med också och informerat om hur det kan gå om man inte är förberedd. Så hur det blev i Tyskland. För i er tidning så var det ju flera reportage i början av året med katastrofala effekter i Niedersachsen och västra delen av Tyskland. Som kanske inte, man hade fått ett år att förbereda sig, men inte riktigt gjort det, för att det var ju långt bort i östra Tyskland som vildsvinen spred, och så hoppade det rakt in i en tamgrisbesättning. Så att det vill ju inte vi uppleva här. Men då har vi en resa att göra. Vi står inte med byxorna uppdragna riktigt. Vi har dem hänger i knävecket.
Hur pass förberedda skulle du säga att branschen var ändå inför ett eventuellt utbrott?
Branschen, det är ett stort ord och ett vitt begrepp. Men man säger att myndigheterna har ju ändå jobbat med frågan och övat. Och SVA, Carl Ståhl, har ju intresserat sig för viruset i 14-15 år bakåt och forskat och jobbat och sådär. Så vi har ju varit oroliga sedan den introducerades i EU 2014. Väldigt oroliga. Men, och jobbat förebyggande och pratat mycket om det. Mycket av mötena vi har haft handlar om ASF. På en punkt har det varit så sedan 2015-16. Men vi märker ju här att det är ju en... Det är ju under galgen så mycket händer, och att vi har fått en gratis chans, känns det som. Att, hur lång den tiden är, det vet man ju inte, men det känns som vi har fått ett tillfälle att klä på oss och skapa oss ett bättre skydd för framförallt då, möjligheten att få transportera djuren och slippa värmebehandla och särhålla.
Utifrån sett känns det ju som att ni har varit ganska synkade. Är det din upplevelse också, sen utbrottet kom?
Ja, det tycker jag nog. Eftersom vi har haft de här naturliga mötesplatserna i den här gemenskapen, om man nu får kalla den så, med förädlingssidan, myndigheter och branschföreningar och lantbrukare, där vi har umgått och förberett oss i de här grupperna sen tidigare, så var det väldigt snabbt gjort att bara köra igång det här. Samverkansmöten har ju funnits en gång i månaden i 4-5 år. Och nu var det bara att kalla den gruppen för Jordbruksverket då, på en timmes varsel. Så var hela Sveriges myndigheter där. Allt från Trafikverket, Polisen, till Försvaret, MSB till kommunerna runt utbrottet och branschföreningarna och LRF. Så att det gick ju, det var ju upparbetat. Och sen jobbade man väldigt snabbt initialt, tyckte vi i alla fall. Man hade en zon klar på ett dygn och man hade beslut om avlivning av tamgrisar inom 2 dygn, även om det inte verkställdes förrän veckan efter. Så ja, det gick ändå fort, och vi hoppas ju nu att en kraftfull och en stort hjälp och intresse också av jägarna där uppe, som kunde snabbt gå in och hjälpa till och söka av. Och även om det tog tid att det har tagit tid att få alla fläckar vita på kartan att få det genomsökt, så är det otroligt viktigt att de gjorde det. Så att det, och då gällde det ju, tycker jag då, från oss och alla att hylla det, berömma det som är bra. Sen finns det ju detaljer som man tycker är så, men det är ju bättre att man reder ut det internt än att man står och skäller på varandra i tidningarna.
Budskapet till branschen då? Du säger ju att oron fortfarande är konstant.
Ja, men det var ju samma budskap. Försöka dämpa oron, att man uppmanar våra medlemmar och grisbönder att införa besöksförbud, och om man har försöka få upp åtgärder för att minska risken för att få in smittor. Alltså stärka upp sitt smittskydd helt enkelt. Höja sin biosäkerhet.
Hur gör man det bäst?
Besöksförbud är väl en bra start då. Och sen hur länge det ska vara och hur långt gående det ska vara, om man ska sälja det till utrustning som man har, eller veterinärerna måste ju komma in. Alltså de som ska in måste ju in, så att det går ju inte att dra det hur långt som helst. Men obehöriga som inte behöver vara där ska man ju inte släppa runt. Alltså egna besökare från utlandet eller egna besökare från Sverige. Alltså vi har ju 48 timmar oavsett. Men ändå, så är det ju dumt att utsätta sig för risk. Man kanske sätter upp kameror för att veta om det finns vildsvin på backen, på gårdsplanen. Vi hade gjort det precis före. Kanske inte främst av vildsvinens orsak då, utan tvåbenta tjuvar och annat. Sen kan man ju alltid skruva mera på biosäkerheten kring personslussar och så här, som vi redan har rätt så bra ordning på, men det behövde höjas lite till, och det behöver ju snäppas upp lite till om man ska in i modulen då. Så de sakerna kan man ju jobba med.
Du lyssnar på Lantbrukspodden som handlar om den afrikanska svinpesten. Du har precis hört Johan Eriksson, ordförande för Sveriges grisföretagare, och hur han har arbetat under den mest kritiska tiden. Nu över till Karl Ståhl som är statsepizootolog och professor vid Statens veterinärmedicinska anstalt. Han har forskat på afrikansk svinpest och dess framfart i världen i många år. Intervjuar gör Maria Sander, reporter på Lantbruk.
Utbrottet det skedde i Fagerstadstrakten den 6 september. Och arbetet med att hindra smittspridningen det har fortgått i några månader. Vad skulle du säga är status där just nu?
Det upptäcktes ju 6 september, får man säga. Så det startade inte. Utan när vi tittar tillbaka på alla kadaver som vi har hittat eller som har hittats, och man gör en åldersbedömning av dem, det vill säga en bedömning av hur lång tid som hade gått från att djuret dog till att kadavret hittades, så ser det ut som att det äldsta kadavret vi har hittat dog någon gång mellan maj och juli, så 2-4 månader innan vi hittade första fallet. Och toppen på utbrottet eller epidemin ser ut att ha varit någon gång mellan augusti och september, så ungefär när vi hittade utbrottet. Och det yngsta, det senast döda vildsvinet, ser ut att ha dött någon gång i slutet av september. Så att efter slutet av september har inga vildsvin dött. Baserat på det har vi uttalat oss och sagt att det pågår ingen aktiv smittspridning i området sedan då slut på september. Vi har också sagt att omfattningen av kontamination av miljön, liksom eventuell virus som finns i miljön, måste vara ganska så begränsad, för det är så få vildsvin totalt som vi har hittat och allihopa finns i ett litet område. Det själva området där vi har hittat döda vildsvin som är positiva, vi har ju bara en diameter på 5 kilometer, så det är inte hela. Det är inte hela kärnområdet och ännu mindre hela den smittade zonen. Så att i dagsläget ser det ju väldigt bra ut. Mycket bättre än vad vi någonsin hade kunnat hoppas när det började. Och detta är dels tack vare att vi har jobbat tillsammans snabbt och bra. Många aktörer, så att det är myndigheter och det är jägare och jägarförbund och organisationer. Kommunerna såklart och allmänheten som då verkar ha levt efter de här förhållandena och levt upp till de restriktioner som, eller hållit på de restriktioner som har funnits. De verkar som de flesta har gjort det på ett jättefint sätt. Men sen finns ju också förhållanden i området från början som var fördelaktiga. Så det handlar inte bara om att vi har gjort ett fantastiskt jobb, utan det var fördelaktiga förhållanden från början, omständigheterna med framförallt då ganska begränsat antal vildsvin i det här området som smittades. Sen såklart att begränsade antal grisar i området, det gjorde ju också att effekten av utbrottet blev mindre, åtminstone för grisnäringen. Så att det är flera omständigheter som gör att det här området har varit fördelaktigt på det viset.
Vilka lärdomar har ni kunnat dra av hanteringen sedan utbrottet, skulle du säga? Då tänker jag i första hand kring den svenska biosäkerheten.
Ja, man har gett många lärdomar på olika sätt. Liksom. Vi på SVA drar vissa lärdomar i förhållande till det jobb vi måste göra. Men om du talar om biosäkerhet eller smittskydd, så handlar det kanske mest om avfallshanteringen i Sverige. Där har vi fått upp ögonen för ett problem som vi inte riktigt hade förstått tidigare. Att det finns väldigt många soptippar eller avfallshanteringsanläggningar som där vildsvin och andra vilda djur kan ha tillgång till sopor på ett sätt som inte är bra. Som kan ställa till problem. Så vet vi inte om det är ursprunget för utbrottet här, men det kan mycket väl vara det. Så att det är ju någonting som vi har fått upp ögonen för och som vi kanske borde ha sett tidigare. Så det är väl den största lärdomen där utifrån biosäkerhetssynpunkt, tycker jag. Sen så tror jag att näringen, så grisnäringen, har lärt sig någonting, för de har ju tittat över biosäkerheten på svenska gårdar och haft den diskussionen mycket inom näringen. Och där har man ju dragit lärdomar. och ser att man kan ha förbättringar där också. Men det har ju inte så mycket med, det är inte någon direkt effekt av utbrottet, det är mer en indirekt effekt av utbrottet. Mm. Sen när det gäller hanteringen generellt så tror jag det här med ersättningar och sånt har ju varit någonting som Jordbruksverket har brottats mycket med. Hur ska man kunna ersätta de här, det finns så himla många aktörer av olika slag som har lidit skada av restriktionerna. Och det är inte uppenbart hur lagstiftningen stödjer ersättning till alla typer av aktörer. Så det är någonting som man vill vara medveten om, men kanske inte riktigt omfattningen av det. Ja, det är svårt att ha koll på alla delar av konsekvenserna innan man faktiskt får den här typen av händelse. Vi har ändå jobbat med det jättemycket. Och samma sak hos oss. För oss handlar det mycket om datahantering, liksom dataflöden från skogen ända in till labbet så att man säkerställer alla steg där som är jätteviktigt för vår förståelse för utbrottet, men också när vi rapporterar internationellt att allting är rätt. Det har varit väldigt komplext också, och hur man styr övervakningen av vilda djur. Hur gör vi det på ett sätt så att jägarna vet exakt var de ska gå varje dag? Hur ska vi prioritera? Hur ska vi veta vad vi har sökt? Och hur ska vi kunna använda den informationen till att sen säga att vi är fria? Det där har vi jobbat jättemycket med. Och kanske, ja, svårt att förbereda sig innan, men nu är vi mycket, mycket mer bättre rustade inför ett kommande utbrott än vad vi var före det här utbrottet.
Jag förstår att det är svårt att säga i, men rent statistiskt, kommer det att ske ett till utbrott inom den närmsta framtiden, skulle du säga?
Om du tittar på sannolikhets, men om man skulle försöka räkna på sannolikheter så är det ju jättesmå sannolikheter, jättelåga. Men det är också svårt, det är så mycket osäkerheter i de sannolikheterna, för vi vet inte så mycket om hur mycket smittat, om vi tror att det kommer med kött, vilket vi tror ju. Hur mycket sånt smittat kött finns det liksom inom EU, som rör sig inom EU? För det ska ju inte finnas. Lagstiftningen är till för att det inte ska finnas något smittat, någon smittad produkt inom EU. Framförallt inte som är producerad inom EU. Sen kan det vara sånt som är producerat utanför EU, men då får man inte ta in det i EU. Men det finns ju liksom, ja, det kan ju hända ändå. Eller det vet vi, det har vi ju sett. Det händer ju ändå. Så den här typen av hopp som vi har fått till Sverige, eller utbrott i Sverige och i Belgien och i Tjeckien och Italien och på andra länder. Det visar ju att det kan hända. Men det är ju jättesvårt att förutspå när och var det ska dyka upp. Jag kan inte säga att jag tror inte vi kommer få ett utbrott igen i Sverige i år. Jag tror inte vi kommer få det nästa år. Jag tror inte vi kommer få det om 5 år. Men det kan mycket väl hända. Jag trodde inte vi skulle få det nu heller.
Vad finns det för orosmoln kvar att se upp för?
Det är väl om det är någonting som vi har missat. Liksom, som vi inte ser. Finns det någonting som vi inte ser? Jag kan inte se idag att det ska bli några, liksom att det här utbrottet ska få en ny vändning. Liksom att det ska... Det skulle kunna bli så att det dyker upp något enstaka fall. Även det skulle förvåna mig. Men det kan hända. Vi vet att det här viruset kan överleva länge i miljön om det döds på ett bra sätt. Och nu när det är vinter liksom, och då överlever det bättre när det är kallt. Men det finns så himla få vildsvin kvar i området. Framförallt då inom kärnområdet. Så det känns osannolikt. Men det kan hända. Men även om det händer så ser jag inte liksom hur det skulle kunna ställa till några större problem. Just med tanke på att antalet vildsvin är så begränsat. Både inne i kärnområdet och i ytterområdet. Och de minskar efterhand, för det pågår den här som kallas smittskyddsavlivning. Jakt med jaktlika metoder, så kallas det formellt. Och dessutom så jobbar ju tiden för oss också. Så att även om det är kallt, så att ju längre tiden går desto mindre är sannolikheten att det finns levande virus kvar.
Det låter lovande. Man törs säga så.
Mm. Ja, men det är ju lovande. Sen så kan det dyka upp oväntade saker. Men det gör det ibland.
Lantbrukspodden tackar statsepizootolog Carl Ståhl och Johan Eriksson, ordförande för Sveriges grisföretagare, för deras medverkan. Det här avsnittet är gjort av Maria Sander. Sam Segerblom har klippt och jag som har producerat heter Maria Gramer. Avsnittet spelades in i december 2023. Har du synpunkter eller förslag på ämnen och gäster till podden? Maila oss på lantbrukspodden@landlantbruk.se. Lantbrukspodden görs av Lantbruksredaktion som är en del av LRF Media.